Jag satte som rubrik till predikan idag: Gud kallar kvinnor och män, eller män och kvinnor. Ni får ta det i vilken ordning ni vill. Det råder jämlikhet på det planet. Jesus kallar dig, kom till källan. Jag kommer så väl ihåg, och du vet, du har hört det. Jag ska ta bort den där, för den behöver jag inte. Du har hört min berättelse så många gånger, tror jag. När jag blev född på nytt. Då började den källan påla i mig. Åh, den började flöda fram. Vilket liv och vilken kraft det är i det vattnet, alltså. När man dricker av det vattnet som Herren ger. Det började bli ett flöde i mig. Det var då, först då, som det började flöda i mitt liv, alltså, av detta levande vatten. Och hela mitt liv blev förvandlat. Den stunden glömmer jag aldrig, aldrig, aldrig. Och när jag hade tagit emot Jesus i det där mötet, så kommer en ung man springande upp till mig och slänger sig ner bredvid mig. Och så la han sin hand på min axel och så började han att profetera. Började tala Guds ord till mig. Att ut ur ditt innersta ska strömmar av levande vatten välla fram. Och så profeterade han. Jag glömmer det aldrig. Och när jag gick ut ifrån kyrkan så var jag fullständigt ny. Jag var en ny skapelse. Jag kände mig helt ny. Jag kunde verkligen säga att det gamla är förbi och det nya har kommit. Och det är just i det här flödet vi behöver leva i. Det här levande vattnet som vi behöver varje dag, syskon. Ja, jag har pratat om nu innan jag gick på ledighet här att vi behöver börja gå i förutberedda gärningar. För Herren har berett goda gärningar som vi ska vandra i. Och vad spännande det kommer att bli när vi får gå i förutberedda gärningar. För då blir det här vattnet på insidan, då kommer det i omlopp. Så då blir det friskt vatten. Amen. Så nu ska vi läsa om kvinnan vid Sykars brunn. Den har vi hört, vi som har gått i och lyssnat på predikningar. Den har vi hört förut, men vi kan lyssna på den igen. Jag vill läsa dig från Johannes 4. Johannes, det fjärde kapitlet. Därför att det är intressant att studera Guds ord lite närmare. Det handlar om Jesus och den samaritiska kvinnan. Och det här är en sån intressant berättelse om vår Herre Jesus Kristus, som inte var religiös när han vandrade på jorden. Han var ljuset, han var livet, han var kraften. Och han gick i opposition emot dåtida religiösa etablissemang. Han gjorde inte det som folk förväntade sig av honom. Han gjorde inte det. Han gjorde tvärtom. Därför att han är vägen, han är sanningen och han är livet. Ska vi läsa? Vi läser det, för det är så bra. Det står att Jesus måste ta vägen genom Samarien i vers 4 där. Han måste då ta vägen genom Samarien. Han skulle vända tillbaka till Galileen. Han lämnade Judeen och var på väg till Galileen. Och så står det i vers 5. Och kom till en samaritisk stad som heter Sykar, nära det jordstycke som Jakob hade gett åt sin son Josef. Där fanns Jakobs brunn. Eftersom Jesus var trött av vandringen satte han sig där vid brunnen. Det var omkring sjätte timmen. Då kom en samaritisk kvinna för att hämta vatten. Jesus sa till henne, ge mig att dricka. Hans lärjungar hade gått in i staden för att köpa mat. Den samaritiska kvinnan sa till honom, hur kan du som är jude be mig, en samaritisk kvinna, om något att dricka? Judarna umgås inte med samariterna. Jesus svarade henne, om du kände till Guds gåva och vem det är som säger till dig, ge mig att dricka, då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Hon sa, herre, inte ens en skopa har du och brunnen är djup. Varifrån får du då det levande vattnet? Inte är väl du för mer än vår fader Jakob som gav oss brunnen och själv drack ur den, liksom hans söner och hans boskap. Jesus svarade henne, var och en som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger ska i honom bli en källa som flödar fram och ger evigt liv. Kvinnan sa till honom, herre, ge mig det vattnet så att jag inte blir törstig och behöver gå hit och hämta vatten. Han sa, gå och hämta din man och kom hit. Kvinnan svarade, jag har ingen man. Jesus sa, du har rätt när du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft och den du har nu är inte din man. Det du sa är sant. Kvinnan sa, herre, jag märker att du är en profet. Våra fäder har tillbett på detta berg och ni säger att den plats där man ska tillbe finns i Jerusalem. Jesus svarade, tro mig kvinna, den tid kommer då det varken är på detta berg eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ni tillber vad ni inte känner, vi tillber vad vi känner eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer, ja, den är redan här, då sanna tillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Till sådana tillbedjare vill fadern ha. Gud är ande och det som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Kvinnan sa till honom, jag vet att Messias ska komma, han som kallas Kristus. När han kommer ska han förkunna allt för oss. Jesus sa till henne, det är jag, den som talar med dig. Just då kom hans lärjungar och de blev förvånade över att han talade med en kvinna. Men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. Kvinnan lät sin kruka stå och gick in i staden och sa till folket, kom och se en man som har sagt till mig allt vad jag har gjort. Han kanske är Messias. I den här berättelsen finns det så mycket som är omöjligt. Det finns så mycket här som Jesus inte borde ha gjort. För det första så var det så att det samaritiska folket, alltså det fanns en djupt rotad fiendskap mellan de här två folken, mellan judarna och det samaritiska folket. Och Jesus hade inte behövt att ta den vägen tillbaka. Han kunde ha gått förbi, för det gjorde man ofta. Man gick inte igenom Samarien, för de här två folken var i strid med varandra. Men Jesus hade denna gången utvalt en människa, en kvinna, till att bli bärare av hans budskap. En kvinna som skulle bli väckelsepredikant samma dag som hon mötte honom. Han gjorde det som man inte skulle göra, Jesus. Han gick till Samarien. Och han satte sig ner och han började tala med en kvinna. Och det gjorde inte judarna. Man tilltalade inte kvinnor. Och definitivt inte en samaritisk kvinna. Det var helt emot reglementet. Så här skulle det inte vara. Men det gjorde Jesus därför att han sökte henne. Just henne hade han tänkt. Den dagen skulle hon bli frälst. Och han talade till henne. Varför gjorde han det? Varför säger han till denna kvinna? Hon måste ha känt sig mycket dålig i hans sällskap. Hon måste ha känt sig väldigt utpekad. Och väldigt, det måste ha varit väldigt kontroversiellt för henne att möta Jesus. Och särskilt när han säger till henne, gå och hämta din man. Då säger hon, jag har ingen man. Nej, det du säger är sant, säger han. Och så talar han om för henne hur många män hon har haft. Varför gjorde han det? Jo, därför att hon skulle få chans att omvända sig. Hon skulle bli träffad i sitt hjärta. Hon skulle förstå att denne man var inte vilken som helst som satt där vid brunnen. Utan det var nämligen Messias själv som satt där. Hon mötte Messias själv. Kan du tänka dig att Jesus för första gången, när han säger detta, när hon säger att jag vet att Messias ska komma, att Kristus ska komma och tala till oss. För första gången uppenbarar Jesus att han är Messias, och det för en kvinna som är oren. Vet Jesus, han var inte som alla andra. Han utvalde den här kvinnan som inte var någonting. Hon som hade misslyckats med alla sina förhållanden. Hon hade varit tillsammans med män som hon inte var gift med. Och nu bodde hon tillsammans med en, eller var tillsammans med någon, som inte var hennes man. Tänk att Jesus går till dessa. Kommer du ihåg äktenskapsbryterskan? Jesus gick emot lagen. Lagen dömde kvinnan. Jesus gick emot domen och lagen när han sa till kvinnan: gå, synda inte mer. För hon skulle ha stenats, denna kvinna. Enligt lagen skulle hon ha gjort det. Men Jesus sa: nej, jag dömer dig inte. Vilken frälsare vi har i Jesus. Vilken underbar frälsare vi har. Den här kvinnan, vad var det hon behövde? Vad var det som kunde förändra hennes liv? Jo, hon hade en andlig törst. Men hon förstod inte det själv. Hon törstade efter levande vatten, men hon förstod inte det. Men när Jesus erbjöd henne levande vatten att dricka, då fick hon ett vatten som gjorde att hon blev tillfredsställd i sin själ, i sin ande. Och det finns bara ett vatten idag som kan tillfredsställa människor, dig och mig. Och det är det levande vattnet som Jesus ger. Då, vi läser fortsättningen också. Från vers 30. Då gick de ut ur staden och kom till honom. Under tiden bad lärjungarna honom: rabbi, ät. Men han sa till dem: jag har mat att äta som ni inte känner till. Lärjungarna sa till varandra: inte kan väl någon ha kommit med mat till honom. Jesus sa: min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Säger ni inte att det ännu är 4 månader kvar till skörden? Men se, jag säger er, lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd. Redan nu får den som skördar sin lön, han samlar in frukt till evigt liv, så att den som sår och den som skördar kan glädja sig på samma gång. Ändå är det ordet sant, att en sår och en annan skördar. Jag har sänt er att skörda där ni inte har arbetat. Andra har arbetat och ni har gått in i deras arbete. Många samariter från den staden kom till tro på honom genom kvinnans ord. Den dagen blev denna kvinna ett vittne för Jesus. Hon blev ett vittne när hon gick in till staden och sa: kom och se honom som har berättat allt vad jag har gjort. När samariterna kom till honom bad de att han skulle stanna kvar hos dem, och han stannade där 2 dagar. Och många fler kom till tro på grund av hans ord. Och de sa till kvinnan: nu tror vi inte längre bara för dina ords skull. Vi har själva hört honom och vet att han verkligen är världens frälsare. Idag fokuserar jag lite extra på kvinnor. Jag hoppas att du inte har något emot det. Därför att jag vill bara peka på att Jesus ofta gick emot etablissemanget. Det var ju så på den här tiden med kvinnans ställning. Det är det inte nu längre, men det var så då. Jag tror inte att det är så nu. Det var så att kvinnan var förtryckt. Vi vet att kvinnor förtrycks över världen idag. Inte så mycket i vårt land, men vi läser ju om det dagligen. Och det kanske inte var så konstigt egentligen att det här fanns. För det fanns i den judiska, i judaismen fanns det. Och det fanns många judaistiska lärare som gick omkring och förkunnade fortfarande den här läran. Och i sanning så var de mer påverkade utav en lära. Och sanningen är det att i deras lag och etik så är det så förskräckligt. Och det är så än idag att kvinnan är ingenting värd. Alltså kvinnan har ett väldigt lågt värde i Talmud. Och då när man refererar i Bibeln till vad som står om kvinnan. Paulus gör det ju på ett ställe. Där hade kvinnan ett lågt värde. Alltså hon hade inte det värdet. Men om vi kan vi bara titta på det. För jag tror nämligen så här. Att det finns massor med kvinnor, inte bara i Sverige utan runt om, som bär på en kallelse. Men som aldrig har kommit ut i den. Bara för att man har lyssnat in mänskliga tankar och värderingar. Därför vill jag bara peka på det. Och peka på några gudskvinnor. Som Jesus talar ju mycket med och om kvinnorna. Och jag tror vi ska uppmuntra varandra. Männen behöver också uppmuntran. Det är inte så jag menar. Men jag tror också att kvinnorna särskilt kan behöva en uppmuntran. Om vi läser i första Mosebok kapitel 1 och vers 27. Så står det så här. Första Mosebok 1 och 27. Och jag tycker det är så talande. Då står det att och Gud skapade människan till sin avbild. Vi kan ju komma överens om att vi är människor allihop som sitter här inne idag. Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Det var det. Och det står att Gud välsignade dem och sa till dem, inte till honom, inte till Adam, utan Gud välsignade dem. Det står också på ett annat ställe att han såg på allt han hade gjort och det var gott. Och sa till dem, var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden. Lägg den under er och råd över fiskarna i havet och fåglarna under himlen och över alla djur som rör sig på jorden. Och Gud sa, se jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med frukt som har frö. Detta ska ni ha till föda. Och så vidare. Han gav det till dem båda. Till man och kvinna. Guds avbild. Och så finns det ett ord som vi kan läsa också. Som ni säkert har hört. Och det står i Galaterbrevet. Galaterbrevet 3. Det tredje kapitlet. Vi kan läsa från vers 26. Alla. Då måste det inbegripa oss alla. Är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus? Genom tron är vi Guds barn. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Här är inte jude eller grek, alltså jude eller hedning, slav eller fri, man och kvinna. alla är ni ett i Kristus Jesus. Om ni nu tillhör honom är ni Abrahams avkomlingar, arvingar enligt löftet. Ska vi titta, bara läsa ett ord också ifrån Hebreerbrevet, det 9:e kapitlet. Hebreerbrevet, 9:e kapitlet. Och vers 15. Det står i versen innan att Jesus har framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud. Så står det i vers 15, 9 och 15. Därför är Kristus medlare för ett nytt förbund. För att de kallade skulle få det utlovade eviga arvet. Sedan han genom sin död hade friköpt oss från överträdelserna under det första förbundet. När jag läser det här så förstår jag att alla, både män och kvinnor, är friköpta ifrån lagens förbannelse. Vi är friköpta ifrån den förbannelse som vilade över mänskligheten i syndafallet. Och det är så skönt att veta det. Men många anser fortfarande att kvinnan tyvärr är under förbannelse. Men om nu Jesus har gjort oss fria, då är vi ju verkligen fria. Då vilar vi inte längre, inte ens det kvinnliga släktet, under den förbannelse. Gud förbannade inte Eva. Det gjorde han aldrig. Men det blev andra premisser för dem att leva efter syndafallet, Adam och Eva. Men han förbannade aldrig kvinnan. För att hon lät sig frestas av ormen. Men i Kristus Jesus är vi friköpta. Och därför så tror jag, om du läser evangelierna, så måste vi ju ändå vara överens om att Jesus behandlade kvinnorna på ett mycket särskilt sätt. Han gjorde det ingen judisk man skulle ha gjort på den tiden. Det finns ju flera exempel på detta. Du har synderskan som smorde Jesu fötter. Och när han kom in till farisén, då säger han till henne: ser du den här kvinnan, säger han. Han var inbjuden till en farisé. Och han förebrår Jesus och han tänker: vet inte han att den där kvinnan som smörjer honom, vet inte han att den kvinnan du, hon är, ja, hon kanske var prostituerad. Det står inte så, men det kan hon ha varit. Hon var inte ren. Vet han inte vem det är? Då säger Jesus: ser du den här kvinnan? Se kvinnan, säger han. Hon gjorde det inte du gjorde. Hon tvättade mina fötter. Hon smorde mitt huvud. Alltså, Jesus pekar så här på kvinnorna. Och det finns ställen där det står om kvinnorna som följde Jesus. Vi kan bara läsa det i Lukas. Jag vill bara uppmuntra lite idag. Det här gäller oss alla. Det gäller oss alla. Men jag tror att vi behöver se detta, att Jesus har kallat inte bara kvinnan vid Sykars brunn. Han har kallat många andra kvinnor också i tjänst. Det kan väl vara en tjänst att koka kaffe och serva och stå i köket. En del tycker ju om att göra det. Och en del vill göra det. Det kan vara den tjänande gåvan som man har fått. Men jag tror många fler skulle vara ute i tjänst. Det står i Lukas 8 och vers 1 där. Därefter vandrade Jesus från stad till stad och från by till by och predikade evangeliet om Guds rike. Då står det att de 12 var med honom. Och, står det, och även några kvinnor som hade blivit befriade från onda andar och botade från sjukdomar. Maria som kallades Magdalena. Från henne hade 7 onda andar farit ut. Vidare Johanna som var hustru till Herodes förvaltare Kusas. Och Susanna och många andra som tjänade dem med vad de ägde. Så det var ju så att det var rätt många kvinnor som gick med Jesus. Det var inte bara de 12, utan det var många som följde med Jesus och tjänade honom. Och du vet ju också, när vi kommer dit sen, vad som hände på pingstdagen. Då stod det att de var alla församlade i övre salen och väntade på den helige ande. Och det var både kvinnor och män. Och det står att och alla blev döpta i den helige ande. Alla blev det. Också kvinnorna. Så jag vill uppmuntra till det. Kvinnorna har också en given plats. Så är det. Vi har läst om Marta och Maria. Marta och Maria. Maria, hon valde den goda delen, sa Jesus. Hon satte sig ner vid Jesu fötter och lyssnade till Guds ord. Vad gjorde hon egentligen? Hon gjorde det som pojkarna, som männen brukade göra med rabbinerna. De satt vid hans fötter. Det står om Paulus som satt vid Gamaliels fötter, tror jag det var. Och tog in ordet och lärde sig ordet. Alltså, hon gjorde det. Hon satt och lyssnade till hans ord. Som Jesu lärjunge. Hon blev en lärjunge och satte sig vid hans fötter. Och Jesus var mer intresserad egentligen av Maria själv än av hennes tjänst. Det var att hon satte sig vid hans fötter. Det var Maria han såg till. Ja, det finns så många ställen som vi skulle kunna läsa. Men vi kan väl titta på ett par till. Ska vi titta på kvinnorna vid korset i Johannes 19. Ska vi se om jag har skrivit rätt här. Eller om jag har skrivit fel. Jaha, det var inte 19. Det var inte så konstigt, för jag var i Lukas. Johannes 19. Och 25. Jesus korsfästes. Vid Jesu kors stod hans mor och hennes syster Maria, som var Klopas hustru, och Maria från Magdala. De stod där vid graven. Och just de kvinnorna, de fick ju ett uppdrag av Herren. De här kvinnorna som senare gick till graven, de fick ju ett uppdrag utav Herren. Och det var att berätta om att Jesus hade uppstått. Och sen var det några andra kvinnor som på morgonen på uppståndelsedagen kom till graven för att ta hand om Jesus. Och han var inte där. Och en av dem var Maria från Magdala. Som hade följt Jesus så troget sedan han hade befriat henne ifrån 7 onda andar. Och graven var tom. Och hon sprang därifrån. Hon kikade in och Jesus var inte där. Och hon var ju förtvivlad. De har tagit bort Herren och jag vet inte var de har lagt honom. Då begav sig Petrus, står då, den andra lärjungen, ut till graven. Och de sprang också fort Men den andra lärjungen, som måste ha varit Johannes, han framförde Petrus. Och så såg de när de kom fram att linnebindlarna låg där. Men först ville de inte tro. De tyckte att kvinnorna, det var bara tomt prat. De uppfattade det som tomt prat när kvinnorna kom och berättade detta. Men när de själva fick se det, då trodde de det. Men om vi tittar på Johannes, det 20:e kapitlet. Och så läser vi där från vers 11. Maria stod utanför graven och grät. Och medan hon grät lutade hon sig in i graven. Maria stod kvar från Magdala. De andra lärjungarna, grabbarna, de stack hem igen. Men Maria stod kvar. Hon fick då se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat. Den ene vid huvudets plats, den andra vid fötternas. Och de sa till henne, kvinna, varför gråter du? Hon svarade, de har tagit bort min herre och jag vet inte var de har lagt honom. När hon hade sagt det vände hon sig om och fick se Jesus stå där. Men hon förstod inte att det var han. Jesus sa till henne, kvinna, varför gråter du? Vem söker du? Tänk. Försök att tänk dig in. Att stå där ledsen. Jesu kropp var borta. Hennes älskade mästare var borta. Och så kommer det någon och säger, kvinna, varför gråter du? Vem söker du? Och hon trodde att det var trädgårdsmästaren och sa till honom, herre, om det är du som har fört bort honom, så säg mig var du har lagt honom så att jag kan hämta honom. Jesus sa till henne, han sa bara ett ord, det räckte. Maria. Varför räckte det? Jo, för han kände henne och hon kände honom. Hon var nämligen också en Jesu lärjunge. Han sa bara hennes namn. Och det räckte. Och då gör Jesus det som också kan vara svårbegripligt för oss. Hon vände sig om och sa till honom på hebreiska, Rabboni, det betyder lärare, min mästare, min frälsare, min herre, min konung. Och sa Jesus, rör inte vid mig, till jag ännu inte farit upp till fadern. Men gå till mina bröder och säg till dem att jag far upp till min fader och er fader, till min Gud och er Gud. Maria från Magdala gick då och berättade för lärjungarna att hon hade sett Herren och att han hade sagt detta till henne. Vad gjorde han? Varför gjorde Jesus så här? Petrus och Johannes hade nyss varit vid graven. Varför visade han sig inte för dem? Varför valde han att visa sig för Maria från Magdala? Jag tror att Jesus ville visa att i Kristus, i honom, är vi alla ett. Här finns inte man och kvinna, utan alla är vi ett i Kristus. Vi är alla återlösta genom hans dyrbara blod. Här finns inget som skiljer oss åt längre. Och det är så underbart. Det är så underbart. Och jag kan säga att kvinnorna på biblisk tid hade många framträdande roller i församlingen i Guds rike. Vi har ju berättelser ifrån Nya testamentet som berättar om alla möjliga tjänster de hade. Apostlar, församlingsföreståndare, diakoner, äldste, de var husföreståndare, kvinnor som gav sitt liv för Jesus. Vi har i den historiska berättelsen finns det kvinnor som var martyrer, precis som männen som gav sina liv på samma sätt. Vi har många berättelser, och just om Febe så står det att hon var församlingsföreståndare. Och Paulus sa, Hjälp henne med allt hon behöver ha hjälp med. Och det ordet prostatis, det är samma ord för föreståndare, för diakon eller för församlingsledare. Det är samma ord som man använder om de manliga föreståndarna. Där fanns, alltså på biblisk tid fanns allt detta. Men så gick det några hundra år fram till 300-400-talet. Då hände något. Då här plötsligt så försvann alla de kvinnliga, ja, Herrens tjänarinnor ifrån plattformen, om man säger. Helt plötsligt försvann de. Och jag tror ni vet varför. Därför att då kom den här institutionella kyrkan. Det var den som tog över. Och då förbjöds på 400-talet kvinnor att ha en sådan roll. Då gick man tillbaka till det patriarkala systemet och sa att kvinnor får inte tjäna. Jag tycker bara det är så intressant att läsa om det. Men jag tror inte att Jesus gjorde av någonting annat än av kärlek. Jag tror inte att han gjorde, för han sa inte, han undervisade aldrig om det, Jesus. Men han gjorde det. Han visade att kvinnorna också har en plats i hans rike. En plats. Och jag tänkte på, jag har ju vuxit upp i Värnamo som flicka. Och vi kom dit när jag skulle börja skolan. Och den kvinnan vars hus som jag ofta gick förbi när jag gick till skolan, det var en kvinna som hette Hanna Octoloni. Och Hanna Octoloni var en kvinna som växte upp i Värnamo. Och hon var den som när hon var, jag tror hon var 41 år någonstans, när hon var på ett möte och verkligen fick möta Jesus. Som det tändes en eld i hennes liv. Och det var hon som startade Frälsningsarmén i Sverige och i Norge. Och hon reste så småningom över hela USA och undervisade. Och ja, hon hade många sådana uppdrag. Och hon var redaktör för Stridsropet. Och, ja. Jag vet att jag tänkte ofta när jag gick förbi det där huset. Jag tyckte det var så spännande. Jag undrade egentligen vem hon var. Hon var ju född 1838 i Värnamo och dog 1924 i Stockholm någonstans. Och grundade Frälsningsarmén i Sverige 1882 och i Norge 1888. Det är en av de kvinnorna. Vi har ju här i trakten, vi har pratat om det någon gång vet jag, predikar Elena. Vilken kvinna. Hon kände kallelsen redan som liten flicka att börja predika. Och gjorde det. Om och om igen. Jag vet inte hur många år sammanlagt hon satt på hospitalet i Vadstena. Vilken modig kvinna. Men när hon kom ut så predikade hon igen. För det brann en eld på insidan och hon kunde inte låta bli. Men hon satt i bojor på hospitalet. Och var 20 år. Ja. Och hon satt på någon halmbädd i bojor. Så hon var uppsvälld och inflammerad kring benen. Och fick väl antagligen sitta där och göra ifrån sig. Det var nog inte någon möjlighet att gå på toaletten där. Och vet inte hur det var med mat och sånt. Men det var säkert bedrövligt alltså, att sitta där i så många år. Ja, men det finns ju genom historien kvinnor. Jag brukar tänka på de här tappra kvinnorna som gick ut i världen. Och jag bara ta igen, och ni har nog hört mig berätta om det. Det här är från Times Square Church. Jag läste det här för många år sedan. Are you mad at God? Är du arg på Gud? Är du besviken på Gud? Bär du på besvikelse i ditt liv? David Wilkerson undervisade. Jag har berättat det här många gånger, men jag vill ändå ta det som exempel igen. Det här var en kvinna, för det var ju inte så alltid att kvinnorna var ensamma, utan de gick ut tillsammans med sina män också. De var liksom, eller de gick ut i ett team på missionsfältet. Och ofta var det så, och är kanske fortfarande så, att när kvinnor gick ut på missionsfältet ensamma, modiga. De åkte till Afrika, de åkte till Kina. Och ensamma gick de ut i Herrens arbete. Vilka kvinnor. Och de fick lida både nöd och förföljelse för ordets skull. Och så vann de själar för Jesus. De döpte dem. De byggde upp församlingar. De var herdar, de var evangelister, de var apostlar, de var allt. Och sen kom de hem från missionsfältet och berättade. Och vad hände då? Jo, då fick de sitta där nere. De fick inte ens komma upp på podiet i kyrkan och berätta. Och så sände man ut bröderna till pastorer som skulle ta hand om det hon hade byggt upp. Kanske församlingen på flera tusen som hon hade vunnit för Jesus. Så har vi behandlats, vi kvinnor. Men vi är inte bittra för det. Nej, det är vi inte. Men jag bara säger, jag tackar Gud för de här kvinnorna och männen. Naturligtvis. Jag tackar Gud för alla dessa som har haft mod att gå. Men man går inte i egen kraft på sådana uppdrag. Man har en kallelse. Eller hur? David Wilkerson berättade för många år sedan. Och det finns en bok som handlar om Aggie. Och du kanske har läst om det. 1921 så var det två unga par från Stockholm, Philadelphia, Stockholm, som svarade ja på Guds kallelse till Afrika. De gick till belgiska Kongo, som då var Zaire. Deras namn var David och Svea Flod och Joel och Berta Eriksson. Svea Flod var en kortväxt kvinna, mycket vacker och mycket begåvad. Hon hade en underbar sångröst. De beslutades för att lägga ner sina liv för evangeliet. När de kom till Kongo rapporterade de till missionsstationen där. Och man kan säga att de tog machetes, alltså, och slog sig igenom djungeln, alltså, för att komma fram till de här byarna som de skulle gå till. Och ni kan tro att på den tiden var det gott om insekter också. Där ute i djungeln. Och David och Svea hade en 2 år gammal son, David junior. Som de fick bära på sina ryggar ute i bushen. Och på vägen så fick båda familjerna, drabbades de av malaria. Men de fortsatte, de skulle bli martyrer för Jesus. De hade bestämt sig för det. Så kom de till den här byn, men där tog man inte emot dem. Och de var jätteförvånade. De fick inte komma in. Folket ville inte veta av dem. Vi vill inte ha vita människor här. För våra gudar skulle bli upprörda om ni kom in här, sa de. Så gick de vidare till en annan by. Men det var precis på samma sätt där. Och vid den här tiden så var de så slut av att ha tagit sig dit. Så de hade inget val, utan de byggde sig en boplats. Hackade ut, grävde upp mark på ett berg mitt i djungeln och byggde lerhyddor. Och de led något så fruktansvärt utav ensamheten där ute, de här två familjerna. Sjukdomar och undernäring. De bodde där, de hade ingenting. Och den här lille pojken, 2 år, blev väldigt svårt sjuk. Och de hade nästan ingen kontakt med några bybor runt omkring. Efter ungefär 6 månader så beslutade sig Joel och Berta Eriksson att de skulle vända tillbaka till missionsstationen. Och de bad familjen Flod att göra detsamma. Men Svea kunde inte längre åka, för hon hade blivit gravid igen. Hon hade fått malaria och den hade blivit sämre. Hon kunde inte ta sig därifrån. Och David sa att han ville att hans lilla barn skulle födas i Afrika. Han sa, jag har kommit hit för att ge mitt liv. Så de stannade kvar. Och så under flera månader så hade Svea brottades hon med en stark feber i kroppen. Som bara rasade i hennes kropp. Men under hela den här tiden så betjänade hon en liten pojke som kom från en av de närliggande byarna. En liten pojke, lyssna nu. Om du tror att ditt liv är värdelöst, om du tror att du inte har gjort något för Herren, så vet du ingenting om det. Hon var sjuk i malaria. Hon var gravid. De hade ingenting. Men hon betjänade en liten pojke. Och den här pojken var den enda som familjen Flod lyckades omvända. Och han kom med frukt till dem. Och han, de kunde ju inte kommunicera på något bra sätt. Han bara log tillbaka. När hon talade om Jesus och vittnade om Jesus så log han. Det var allt hon fick i gensvar. Så till slut så var det så att hon blev så dålig i malaria. Hon blev sängliggande. Och hon födde en liten flicka som var frisk. Men efter en vecka så dog hon. Och i slutet av sin levnad så viskade hon till sin man att du ska kalla flickan Aina. Och sen dog hon. Och David Flod och maken, han var mycket skakad av den här händelsen. Han stod där ensam med två små barn. Och han begravde Svea där på berget. Och när han stod vid sidan av hennes grav och tittade på sin son bredvid och hörde den här lilla bebisen gråta i hyddan, i det ögonblicket fylldes hans hjärta av bitterhet. Bitterhet emot Gud som hade kallat dem att gå. Och han förstod ingenting, men han blev bitter. Och han öppnade sitt hjärta för bitterhet. Det kom in bitterhet i hans liv. Och en fruktansvärd vrede kom över honom. Hur kunde du tillåta detta, Gud? Vi kommer för att ge våra liv. Och min fru var så vacker och så begåvad. Och här ligger hon död vid 27 års ålder. Hon var 27 år. Och så hade han sin lille tvåårig son, eller 3 år kanske han var nu, och sina lilla bebisen. Och de har varit i djungeln i 1 års tid. Och allt vi har sett är en liten, liten pojke från grannbyn som har kommit med lite frukt. Vilket slöseri. Vilket slöseri på liv och på tid och på kraft, sa han. Och så hyrde han några såna här män då som kunde guida dem tillbaka. Och så kom han tillbaka till missionsstationen. Och så sa han till det här paret Eriksson som fanns på missionsstationen: ni får ta hand om min dotter, jag ska åka hem. Så de lämnade dottern i deras händer, den här lilla nyfödda flickan. Och så åkte han hem till Stockholm, där han kom ifrån. Och ingen fick nämna Guds namn i hans närhet, så bitter var han. Fick inte tala om Gud. Han blev rasande arg. Och strax efter att han hade åkt från Afrika så dog detta andra missionsparet där i Afrika. Förmodligen förgiftade av en lokal byhövding. Så lilla Aina överlämnades nu till ett annat amerikanskt par som hette Arthur och Anna Berg, som kände David Wilkerson. Så han kunde berätta om det. Och de började kalla flickan för Aggie. Och så småningom så lärde hon sig swahili och hon lekte med de här barnen från Kongo. Och hon var mycket ensam, den här flickan då. Det här paret jobbade väl mycket, missionerade. Och då började hon fantisera om att hon hade 4 bröder och 1 syster. Och så gav hon dem namn. Och så lekte hon med dem varje dag. Pratade med dem. 4 bröder och 1 syster. Och så småningom så återvände den här familjen till Minneapolis. Och hon växte upp och gifte sig med en man som var president av någon bibelskola där då, någon, ja, var väl rektor för en bibelskola, en pingstbibelskola i Minneapolis. Och hon visste inte om att hennes pappa hade gift om sig när han kom tillbaka till Sverige. Och att han nu hade 5 barn vid sidan om Aggie. 4 söner och 1 dotter hade han. Precis som hon hade fantiserat om. Och han, David Flod, han blev totalt alkoholiserad. Bitter på Gud. Och hans fru, som var syster till Svea, hade heller ingen tro på Gud. Så de här barnen växte upp utan Gud allihop. Men efter 40 år, hon hade försökt att leta reda på sin pappa Aggie, så fick de en gåva ifrån bibelskolan att resa till Sverige. Och så reste de över Atlanten och mellanlandade i London. Och de beslutade sig för att ta en promenad. Och så råkade de gå förbi Royal Albert Hall. Och till deras glädje så var det ett, alltså, Pentecostal Church där, någon missionsmöte, någon pingstmöte. Och då tyckte de, det passar ju bra, så vi går in. Vi går in då. Och så när de kom in så hörde de en mörkhyad predikant vittna om de stora verk som Gud gjorde i Kongo, i Zaire. Och hennes hjärta började ju klappa, Aggie. Förstår det när hon fick höra om det. Och efter mötet så tog hon kontakt med den här predikanten och frågade, kände du någonsin de här missionärerna, sa hon, David och Svea Flod? Så sa han, ja, Svea Flod ledde mig till Herren när jag var en liten pojke. Och de hade en liten bebis, men jag kommer inte ihåg vad hon hette. Och då sa Aggie att det var jag. Aina Aggie, det var jag. Ja. Och när han hörde det här så blev han så glad att han började gråta av glädje. Han hörde att det var den lilla flickan. Det var alltså den här mannen som hon, Svea Flod, hade vittnat för. Sjuk, malaria, där ute i bussen. Och det står här då, och det här är ju många år sedan nu, att han hade växt upp för att själv bli en missionär och evangelist i sitt eget land. Och på den tiden, då hade han vunnit 110 000 personer för Kristus. Han hade byggt 32 missionsstationer och flera bibelskolor och till och med ett sjukhus med 120 bäddar. Och så återvände de nästa dag hem till Stockholm då. Och hon skulle leta reda på sin pappa. Och hon fick träffa sina syskon. Hon fick träffa dem allihop. Och hennes syster, den enda systern hon hade, tog henne till pappa. Som var sjuk, svårt sjuk. Olika sjukdomar som hade drabbat honom. Svårt alkoholiserad. 74 år gammal hittade de honom. Han hade haft en stroke och ja, han hade massor. Han var lite halvblind på ögonen. Och hon föll ner vid hans sida när de kom in och sa, pappa, jag är din lilla flicka, den som du lämnade i Afrika. Jag kan bara tänka det. Och då vände han sig om och tittade på henne och började gråta. Och så sa han, jag menade aldrig att ge bort dig. Det var inte meningen, förlåt mig. Men jag kunde inte ta hand om er båda. Och då sa hon, det gjorde inget, för Gud tog hand om mig. Men då blev han rasande. Tala inte med mig om Gud. Alltså, Gud förstörde hela min familj. Jag hade löften om att gå ut på fältet och han skulle vara trofast mot oss. Han skulle gå med oss. Men då började hon berätta precis om den mörkhyrigare predikanten i London som hon hade mött. Att han var denna lille pojken. Det är sant, pappa, sa hon. Den här berättelsen har gått ut i alla tidningar, sa hon. Det är sant, pappa. Och plötsligt så föll den helige ande över David Flod. Och han bara bröts av Jesu närvaro. Och tårarna började strömma. Och han omvände sig ifrån sin bitterhet och sitt hat emot Gud. Och Gud upprättade honom. Och strax efter det så fick han flytta hem till Jesus. Alltså, här fanns en liten kvinna. Det här var två familjer som gav sina liv för Jesus. Vad lätt det är att vi drabbas av bitterhet. När vi tänker, vad har vi gjort för Herren? Vad hade vi kunnat göra? Jag har inte gjort någonting. Gud, det blev inte som vi skulle. Det blev inte som vi hade trott. Men Gud är större än allt. Än allt. Än allt. Han är så mycket större. Vi vet inte, du och jag. De kände sig totalt misslyckade, båda dessa familjer. Jag trodde inte de hade gjort något vettigt för Gud. Men tänk vilken skörd, vilken efterskörd, om man får säga så. Att få vittna för en liten pojke, vad det kan betyda. Ett litet barn. I våra ögon, i världens ögon, i kristenhetens ögon, plus minus noll, ingenting värt. Det ska vara stora folksamlingar. Det ska vara stora evenemang. Men vi vet inte vad vi har gjort för Gud. Vi vet inte vad vi har betytt för Guds rike. Vet du, jag tror att Gud söker män och kvinnor idag som är villiga att ge sina liv för Herren. Det kan börja i det lilla. Men inte förrän vi kommer hem kanske får vi veta vad det verkligen betyder. Kommer du ihåg det som skedde på pingstdagen? Vad säger Joels profetia? Jag ska utgjuta min ande över allt kött. Vad står det? Ska vi läsa det? Vi gör det. Och så ska jag sluta. Jag ska sluta sen. Jag ska utgjuta min ande över allt kött. Åh, syskon. Jag känner en sån längtan. Och om vi bara har en liten pojke att predika för. Om vi bara har en liten flicka att tala till. Om vi bara kan vinna våra familjer för Jesus. Vi vet ju inte vad det innebär. Vi vet ju inte frukten av det. Och om vi kunde börja vittna för våra grannar. Hanna och Loni, hon tyckte inte om teologi. Denna kvinna som var med och startade Frälsningsarmén i både Sverige och Norge. Som åkte och reste runt hela USA och undervisade med krigskårarna. Men hon sa till sina soldater, ni ska vittna om Jesus, sa hon. Predika kan jag göra, sa hon. Men ni ska vittna om Jesus. Apostlagärningarna 2:17. Och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud. Jag ska utgjuta av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Era unga män ska se syner och era gamla män ska ha drömmar. Ja, över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta av min ande och de ska profetera. Åh, ska profetera. Han ska utgjuta av sin ande över oss, syskon. Och vi ska vara med och vittna. Vi ska profetera. Guds ande ska komma över oss i de sista dagarna. Vi lever i de yttersta dagarna, skulle jag vilja säga. Detta är de sista dagarna. Och det menas ju här att Gud vill använda män och kvinnor, gamla och unga. Det är ju det står. Åh, jag längtar. Gud, låt oss få gå i förutberedda gärningar. Familjen Flod, Svea och David visste inte att de gick i förutberedda gärningar. Men de hade sagt till Gud, vi vill ge våra liv för dig. Och bokstavligt talat fick de göra det. Gud tog dem på orden. De fick lägga ner sina liv för Herren. Men tänk vilken glädje i himmelen. Tänk vilken glädje där hemma hos Herren. När vi ska mötas och vi ska få se skördarna. Skördarna som kom. Utav att vi var trofasta. Att vi var trogna i det lilla. Tänk. Åh, Jesus. Jesus. Halleluja. Ska vi komma till källan en liten stund här i avslutningen. Ska vi sjunga någon mer sång tillsammans. Och så är vi inför Herren. Vet du att Gud kallar dig du man? Gud kallar dig du kvinna. Gud kallar dig, vare sig du är ung eller gammal. Kom nu till källan. Kom nu till mig. Jag ska ge dig levande vatten att dricka. Så att du aldrig mera törstar. Jesus kallar oss idag. Jesus kallar oss. Vad sa han i samband med detta? Att fälten vitnar. De vitnar till skörd. Hur ser det ut idag i andevärlden? Hur ser det ut i det andliga? Om vi kunde se med Herrens ögon. Är skörden mogen? Eller ska vi be om ännu mera såningsarbetare? Vilka är det vi behöver? Eller behöver vi både och? Både såningsarbetare och skördarbetare. Vet du det? Att vi måste börja se på varandra med de gåvor vi har fått. Alla ska inte vara herdar. Alla ska inte vara profeter. Det är en del som ska vara evangelister. Det är en del som ska gå ut med budskapet om Jesus. Åh, jag vill komma tillbaka till den här enkelheten. Som Hanna och Teloni sa. Vi ska vittna om Jesus, sa hon. Och det gjorde de. Det gjorde de. Och så hade de. Jag såg en bild på nätet. Männen i Frälsningsarmén. De hade tröjor på sig. Jag tror de var röda. Och så hade de broderat bibeltexter. Och det var såna här tuffa bibeltexter. Att man ska stå emot djävulen så ska han fly bort ifrån dig. Så stod det på bröstet på de här unga vackra pojkarna. Ja, det var Guds levande ord. Åh, låt oss komma tillbaka till den här enkelheten. Bara vittna om Jesus. Det får bära eller brista. Det får väl brista då. Vad gör det om 100 år? Huvudsaken är att vi har vittnat om Jesus. Jag hoppas att männen här inte tog illa vid sig för att jag lyfter fram kvinnorna så mycket idag. Nej, men jag tänkte bara vilja visa vilken oerhörd kärlek Jesus har. Och att han på sitt sätt liksom säger till kvinnorna också. Här, kom. Han stannade, han pratade med dem. Han drack vatten från en kvinna som var oren. Han skulle inte ha fått göra det, men han gjorde det. Jesus, han gick emot etablissemanget. Fariserna, de skriftlärda, kallade han för hycklare. Ja. Ja. Amen. Nu är vi inför Herren en stund.